Det finns människor som ingenting gör för att bli älskade, men ändå blir det. Och de som gör allt för att bli älskade, men aldrig blir det. Riktigt fattiga människor, kan man märka, har ofta svårt att bli älskade. När Åkes mor hade varit änka i 5 år fyllde hans farfar 70. De blev bjudna dit i ett kort tvärt brev på 8 rader där det stod att vill ni komma så får ni, men sängkläder får ni ta med själv för det är kallt i kammaren. Och förresten får nog en del ligga i farsten för det blir fler än ni som kommer. Kamrén och handlar Jonsson har vi bjudit och får vi ligga i salen. Kunde du Elsa komma en dag före och hjälpa till med städningen och bord och matlagningen vore bra. Hjärtligen Irma. Efteråt blir väl alltid någon rå med disk och ett som annat. Och lite ve kan väl Åke hugga. Modern läste brevet högt en kväll under lampan. Hon var trött och höll sig fast i bordet med båda händerna. Hela dagen hade hon tvättat tak i en stor våning på Östermalm och hade huvudvärk av att ha hållit huvudet vänt mot himlen så länge. När hon läst brevet satt de bägge tysta utan att se på varann. Åke bläddrade sin geografibok. Vattenfallen i Trollhättan är och natursköna. Holländarna är ett renligt folk som dagligen skurar trottoarerna. Under Mussolinis hårda men kraftfulla styrelse har dessa osunda träskmarker dock blivit utdikade. Från Chile utskeppas ett gödningsämne kallat guano. Modern stirrade rätt ut i rummet. Hennes händer var alldeles ensamma och knycklade långsamt ihop brevet till en ojämn boll. När Åke sedan såg på händerna skämdes de och slätade till brevet, men det förblev ändå rynkigt som en gummas ansikte. Det fattigas händer skäms alltid för vad de gör. På natten lyste lampan länge på skrivbordet och Åke somnade sent. Länge trodde han att modern somnat från ljuset, men när han försiktigt höjde sig på armbågen och såg åt hennes håll märkte han att hon hade ögonen öppna och att händerna som låg ovanpå täcket knycklade ihop och slätade ut ett osynligt brev. Nästa natt lyste lampan ännu längre. Fullt påklädd satt modern vid faderns gamla skrivbord och skrev. Det var ett brev som aldrig tycktes bli färdigt. Innan Åke somnade var bordsskivan full av hopknycklade, nerbläckade brevpapper. Mitt i natten vaknade han. Det var kallt och modern satt på hans sängkant och höll handen på hans panna precis som om han hade feber. När han var riktigt vaken såg hon honom i ögonen och sa: klockan är bara 12. Hur stavas sekel? C eller S? Väckarklockan var 1:15. S, viskade han. Han hörde henne tassa tillbaka till skrivbordet och börja raspa med pennan. Sedan somnade han och sov barnsligt djupt ända till morgonen. Nästa dag stod hon utanför skolgrinden och väntade på honom. Som alla barn med fattiga mödrar skämdes han och låtsades först inte känna igen henne. Han gick över gatan, skildes från kamraterna och kom skyggt tillbaka. Modern märkte hans förvirring och tog honom inte i handen förrän de var alldeles ensamma på gatan. De tog spårvagnen neråt stan. De satt mitt emot varann och såg på varandras händer. När de stigit av tog hon honom återigen i handen och ledde honom genom 4:30-vimlet ut på Drottninggatan. De stannade utanför en stor, fin affär med blinkande lampor i skylten. Modern blev stående en stund och låtsades läsa i fönstret. Man skyltade med engelska grammofonskivor och hon läste utan att förstå. Och när de sedan gick in sköt hon Åke framför sig som en sköld. I fina affärer är biträden alltid fiender. När man talar med dem blir man röd och stammar. Vad får det lov att vara, säger de så fint som talar de ett utländskt språk. Och automatiskt översätter man: har ni verkligen råd? Åkes mor hade sagt: vi ville tala in en skiva. Se, hans farfar fyller 70 år och han har skrivit en vers och läsa upp. De fick sitta och vänta en stund tills intalningshytten blev ledig. Det var stolar av rör och de satt misstänksamt längst ut på dem och viskade. Modern gav honom en lapp. Det var dikten hon skrivit natten förut. Han läste den, men fattade ingenting. Hela tiden tyckte han att biträderna i sina fina vita rockar stod bakom disken och stirrade på honom. Och han blev röd av skam och nervositet. Modern såg sig omkring. Glöm inte rimmerna, viskade hon, och läs högt. Han spände ögonen i lappen tills de tårades. Han stirrade på rimmen tills de ekade inom honom. 70 år, livets vår, glad och god, livets flod. Träget liv, ej tidsfördriv. Sått din säd, gårdens träd, häst och plog, din djupa skog. Trogna maka, fått försaka, denna dag, hyllning tag. När de stod inne i den trånga, heta hytten som luktade parfym efter en sångerska, låste sig strupen på honom. Han gapade, men kunde inte få fram ett ljud. Modern stod tätt bakom honom och höll honom om axlarna, och han tyckte det kändes som om hon ville strypa honom. Svetten rann ner för ryggen i stora, heta droppar. Men när allt var klart och apparaten började raspa, kunde han ändå. Orden lossnade och fyllde munnen, stora och högtidliga. Och de första raderna läste han som en präst. När han slutat var det en bit kvar på skivan, och modern böjde sig fram över honom och sjöng "Ja må han leva" med sin milda Lucia-röst. Hela kvällen satt hon och talade om hur fint han skött sig och vilken överraskning det skulle bli för farfadern och för alla bönderna i byn, för släktingarna från Uppsala och Gävle och för kamrern och för handlaren när hon vevade upp grammofonen och satte på skivan. Hon såg på honom. Hennes ögon lyste och hon knäppte händerna under lampan och satt tyst en lång stund innan hon började om. Nästa kväll försvann hon hemlighetsfullt leende och kom tillbaka från grannen med en resegrammofon. Hon ställde den mitt på bordet, la på skivan försiktigt som om den inte tålde beröring, lät den snurra och fällde ömt ner nålen. De satt under lampan och lyssnade. Det började med en vass skrapning och moderns ögon blev rädda och vaksamma. Sedan kom en flåsning och Åke blev röd för han hörde att det var hans. Rösten kände han inte igen. Han tänkte säga att affären lurat dem, men när han såg upp tittade modern så hänryckt på honom att han förstod att det ändå måste vara hans röst. När sången kom försökte hon se bort, men han log mot henne över grammofonen och till slut log hon tillbaka. En stund efteråt när de stängt av sa hon: "Det kan väl inte göra någonting om vi hör på en gång till. Nog tål väl skivan så pass." De lyssnade på den en gång till. När de klädde av sig på natten satte hon igång grammofonen liksom utan att märka det. Mitt i natten vaknade han ur en brokig dröm. Rummet var tomt, men från köket hörde han sin egen främmande röst och somnade om med sång i öronen. Nästa kväll hörde de skivan fyra gånger och varje gång liksom utan avsikt. En marsfredag klockan 4 steg de av tåget i byn. Det luktade rök och snösmältning. Ingen mötte dem, men modern sa att det bara var naturligt så mycket som de hade att göra nu till födelsedagen. Det var halt på vägen och långt att gå och Åke ville bära väskan, men han fick inte. Till slut fick modern hjärtklappning och orkade inte längre och han fick lov att bära, men mycket försiktigt. Längst ner på botten låg grammofonskivan inlindad i tjocka tidningar som en fattigs enda ägg. Ingen stod på farstebron när de kom. Det hade de alltid gjort på faderns tid. De steg direkt in i köket. Farfadern satt vid bordet med en tidning utbredd framför sig. Fastern stod vid spisen och rörde i en gryta. Farfadern såg upp från tidningen. Fastern släppte sleven. "Nej, se änkan", sa farfadern. Vad har ni i väskan? Aldrig en present, va? Han fortsatte att läsa, precis som om han genast glömt att de kommit. Fastern nickade åt dem och tog nytt tag i sleven. De stod övergivna mitt på golvet och Åke såg moderns blick irra bland kopparbunkarna och krukväxterna. Det var femte året hon såg ut som en änka, svartklädd och tunn och ensam. Plötsligt såg hon ner på honom med en hemlighetsfull glädje i blicken. Det är en överraskning, sa hon, men bara Åke hörde henne. Ta skur av golvet i salen, sa fasten. Åke, han kan gå ut i vebon. Sent på kvällen kom hon ut till honom i vebon, la handen på yxan, satte sig på huggkubben och strök honom över håret. Hon sa ingenting. Hon var klädd till skurgumma och borstade av honom sågspånen. På natten sov de i samma soffa i kammaren. När de var ensamma sent på kvällen packade hon upp väskan, stod ett tag under lampan med grammofonskivan ömt i händerna. Tidigt på morgonen var de uppe och spände girlanger över salen. Klockan och några bönder var inne och överlämnade en spatserkäpp med silverkrucka. De satt i salen och drack kaffe och konjak, och när de gått klockan 10 fick de hjälpas åt att leda farfadern till soffan. Och eran överraskning, undrade fasten vast. Vi väntar till ikväll, vi, sa modern och blinkade åt Åke. På kvällen kom släktingar i bilar från Uppsala och Gävle. De långväga bönderna kom farande i gula fjädervagnar. Kamren kom och handlaren kom, och huset fylldes av skratt, prat och matos. Åke stod i köket och skalade potatis och torkade glas. Modern sprang mellan salen och köket med mat och porslin. Handlaren höll tal och lockade ut dem i köket. De stod i dörröppningen och lyssnade och såg. Handlaren var redan lite full och rösten stockade sig i halsen på honom. Med lite besvär fick han upp en guldklocka ur fickan och överräckte den till 70-åringen. Farfadern grät i smyg och några små tårar rullade ner i brännvinsglaset. Arrendatorn talade och kamrén och släktingarna från Uppsala och Gävle. Modern petade Åke i sidan och såg menande på honom. Snart skulle deras stund komma. Handlaren hade haft med sig en grammofon. Den stod bredvid radion på en byrå, och utan att någon märkte hade Åke smugglat dit skivan. När de möttes i den tomma mörka farstun viskade modern till honom. Vänta till efter kaffet. Jag ska nicka åt dig. Man drack kaffe med konjak och stämningen var hög. När modern dukat av och Åke gick omkring i salen och bjöd på cigarrer och cigaretter ställde hon sig i dörröppningen. Han märkte hennes blick och närmade sig försiktigt byrån. Under tiden fällde fastern ut spelbordet. Kamren, handlaren, klockan och farfadern drog bort sina stolar och satte sig kring det gröna bordet. Åke började dra upp grammofonen. Kamren gav. Modern nickade borta från dörren. De fyra spelarna tog upp sina kort. Deras ansikten glödde av sprit och spänning. Åke satte igång grammofonen. Farfadern hade svit i spader och första begär. Han var så till sig av upphetsning att han tappade cigarren på golvet. Borta på byrån hörde han att radion började gå, högt och irriterande. Det lät som ett föredrag. Plötsligt vände han sig mot Åke och skrek. Kan du inte stänga den där förbannade pratlådan? Två spader. Då stängde Åke av. Det blev nog ett hack i skivan, men det gjorde ingenting. Kall som en ål rann smärtan genom honom. Ögonen nimmades och de röda berusade ansikten omkring honom blev blanka som plåt. Någon från Uppsala eller Gävle skrattade, och det skrattet drev honom ut ur salen genom farstun och in i kammarens mörker. Han blev stående på golvet med grammofonskivan i sina händer, och till slut blev den så tung som hans eget liv. Det knäppte i dörren och i ljusstrimman kom modern stilla emot honom. Han gled in i hennes armar med sin smärta, och hennes varma våta viskningar smekte hans kind. Inte ska du gråta, pojken min. Inte ska du gråta. Men själv grät hon så hon skakade.